Podplay.
Det är måndag kväll, den 17 mars 2008, i ett villaområde i centrala Arboga. Tony är på väg hem efter en dag på jobbet och parkerar som vanligt sin bil utanför det lilla röda huset där han bor med sambon Emma och sina bonusbarn Max och Saga. Tony kliver vant ur bilen och går för att öppna ytterdörren till villan, men stannar upp i hallen när han får syn på röran där inne. Det ligger kläder utspritt överallt. En korgpall ligger nedvält på golvet. Och sen får han syn på blodet. Han har svårt att ta in vad det är han ser. Men snart får han syn på sambon Emma, som halv sitter mot väggen till vänster in i hallen. Emma är blodig i håret och i ansiktet, och han förstår att hon är allvarligt skadad. Längre in på golvet i hallen ligger barnen. Klockan 19.23 ringer Tony SOS-alarm, och snart anländer räddningstjänst och polis till huset. Det kan konstateras redan på plats att barnens liv är utom räddning. Och Emma, som har allvarliga skallskador, skickas med ambulanshelikopter till Uppsala universitetssjukhus, där hon genast rullas in på operation. Brottsplatsen spärras av och ärendet rubriceras till två fall av mord samt mordförsök. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Våld mot barn förekommer i dagens avsnitt. I slutet på januari månad 2008, drygt två månader tidigare, flyttar Emma och Tony in i det röda tvåvåningshuset tillsammans med Emmas barn, ett år gamla Saga och tre år gamla Max. Emma och Tony är överlyckliga över deras första gemensamma boende, som de anser är det perfekta hemmet för familjen. Max och Saga får varsitt rum och alla fyra gör sig snabbt hemmastadda i den nya bostaden. Tony och Emma har varit ett par sedan sommaren 2007, och trots att allting har gått väldigt fort vet de redan att de vill spendera livet ihop. Paret har dessutom varit vänner en längre tid innan kärleksrelationen startade och känner varandra väl. Emmas två barn från ett tidigare förhållande bor med sin pappa varannan helg. Övrig tid med Emma och Tony i huset. Tony och barnen får en nära och fin relation, och trots att Tony snabbt kastas in i rollen som bonuspappa, stormtrivs han med uppgiften som småbarnsfar. När Emma och barnen två månader senare attackeras i hemmet är det till en början ingen som förstår vem som kan ha velat skada familjen. Utredningen har hittills visat att en okänd gärningsman har överfallit Emma och barnen, slagit dem alla tre upprepade gånger med ett trubbigt föremål, likt en hammare. Barnen avlider samma kväll till följd av sina skador, och Emma, som utsatts för flera slag mot huvudet, överlever mirakulöst attacken och vårdas nu på intensivvården i ett tillstånd som anses vara kritiskt men stabilt. I väntan på att Emma förhoppningsvis ska återhämta sig och kunna berätta vad det är som har hänt hålls hon nedsövd. Polisen börjar nu kartlägga familjens liv för att försöka förstå vem som kan haft motiv till en så brutal och hämningslös attack mot en ung kvinna och hennes två små barn. Och redan tidigt i utredningen dyker ett namn upp. Christine Schirrer. Det är flera personer som uppmanar polisen att titta närmare på kvinnan som ska ha varit en ex-flickvän till Tony. Enligt vittnesmålet ska Christine ha trakasserat Tony i form av sms, telefonsamtal och brev en lång tid efter deras uppbrott i början av 2007. Tony bekräftar uppgifterna och förklarar att han avslutat relationen, men att Christine har haft svårt att släppa taget. Han berättar för polisen hur han träffat den tyska kvinnan under en semesterresa till Grekland sommaren 2006. Tony beskriver hur han då 26 år gammal frilansat som skådespelare och musiker och hur han upplevt en längtan efter mer stabilitet i livet. Han köpte en lägenhet in i Arboga och började planera för sitt nya, mer uppstyrda liv och bestämde sig i samma veva för att göra en sista resa till Kreta innan den nya vardagen skulle kicka igång. Tony beskriver känslan under veckan på Kreta som total frihet. Och en morgon, på frukostbuffén, stötte han på en jämnårig kvinna. Kristin, som kom från Tyskland, var sprudlande och energisk. Och Tony kände en tydlig attraktion dem emellan som ledde till en romans som varade under hela semesterveckan. När Tony sedan reste hem till Arboga höll han och Kristin kontakten och de kom snabbt fram till att de ville ses igen. Så under hösten 2006 kom Kristin för att hälsa på Tony under 2 veckors tid i Arboga. Tony beskriver för polisen hur han då insåg att hans känslor för henne inte var de samma längre. Sommarflörten på Kreta kändes annorlunda i hemmamiljö och han förstod att förhållandet inte skulle hålla i längden. När Kristin senare åkte hem till Tyskland fortsätter de att ha sporadisk kontakt tills Tony i början av 2007 valde att avsluta relationen helt. I mars månad, senare samma år, hörde Kristin av sig igen. Hon förklarade att hon skulle resa till Stockholm i några dagar och att hon gärna ville åka upp till Arboga för att även träffa Tony. Tony förklarade för Kristin att han inte såg någon anledning till att träffas igen. Men Kristin stod på sig och menade att hon behövde ses en sista gång för att få ett riktigt avslut på relationen. Tony gick till slut med på träffen och beskriver hur Kristin kom till hans lägenhet, hur de pratade och umgicks ett tag och att hon sedan åkte därifrån. Han berättar hur han kände sig lättad, då mötet kändes okomplicerat och han uppfattade det hela som att Kristin nu var ute ur hans liv. Men 2 dagar senare fick han ytterligare ett samtal från Kristin, som nu ringde från en telefonkiosk och berättade att hon befann sig i Mariefred, där hon blivit bestulen. Hon förklarade att hon behövde Tonys hjälp. Tony, som upplevde Kristin som osammanhängande och sluddrig i talet, blev orolig och kände att han inte hade något annat val än att åka och hjälpa henne. När Tony kom till Mariefred fann han Kristin i en hyrbil i ett förvirrat och avtrubbat tillstånd. Bilen var lerig och Kristin förklarade att någon tagit hennes plånbok och mobil och att hon inte var i skick att köra någonstans. De lämnade hyrbilen i Mariefred och åkte tillsammans i Tonys bil tillbaka till hans lägenhet. Där berättade Kristin att hon kvällen innan försökt ta sitt liv genom att dricka en hel flaska sömnmedel. Hon var ledsen och uppgiven och Tony lät Kristin sova på soffan över natten. Dagen efter tog han kontakt med hennes vänner i Tyskland och vädjade om deras hjälp att lösa situationen. Tillsammans med vännerna bokades en flygresa hem till Tyskland. Och senare samma dag skjutsade Tony Kristin till Arlanda. Tony förklarar för polisen hur obekväm han känt sig under de här dagarna. Och att han innerligt hoppades att det var sista gången han såg Kristin. Men kort efter att hon anlände till Tyskland började hon höra av sig igen. Och denna gång var tonen en annan. I meddelanden och mejl beskrev hon hur illa hon tyckte Tony hade behandlat henne, både vid uppbrottet och tiden efter självmordsförsöket. Under våren började Tony och Emma umgås allt mer. I början av sommaren 2007 inledde de en kärleksrelation. Trots Tonys tydliga avståndstagande fortsatte Kristins kontaktförsök. Under slutet av sommaren skrev Tony slutligen ett mejl till Kristin där han förklarade att han nu hade en ny familj med sambo och 2 små barn och bad Kristin att sluta höra av sig. Tony visste inte att Kristin hade planerat för en flytt från Tyskland till Stockholm för att studera. I samband med flytten försökte hon återigen stämma träff med Tony. Vid den här tidpunkten hade Tony slutat att svara helt på Kristins kontaktförsök, i hopp om att hon skulle ge upp. Tony fortsatte sitt liv med Emma och barnen, medan Kristin flyttade in som inneboende i en lägenhet i Skarpnäck i Stockholm, 15 mil från Arboga. I senare förhör med polis berättar Tony hur Kristin fortsatt att ringa och smsa, och att han en gång när han återvände till sin gamla lägenhet för att hämta post hittade ett brev. I brevet förklarade Kristin att hon var gravid och fött Tonys barn, men att då hon inte klarat av att se sonen efter Tonys svek valt att adoptera bort barnet till en adoptivfamilj i Tyskland. En kort tid senare fick Tony ett mejl från en man som presenterade sig som Thomas, den tyska adoptivpappan, som förklarade att Kristins önskan var att Tony skulle ta all kommunikation kring barnet med honom. Polisen ser nu en tydlig motivbild för brottet, som grundar sig i svartsjuka gentemot Tony och hans nya familj. De börjar kartlägga Kristins liv och hennes rörelsemönster vid tiden för brottet. Vid undersökningar av Kristins mobiltelefon kan utredarna se att hon befunnit sig i Arboga vid tre tillfällen i mars månad. Den 12, 14 samt den 17 mars då brottet begicks. När polisen utför en husrannsakan i Kristins bostad i Skarpnäck förhör de hennes hyresvärd. Polisen misstänker att mordvapnet är ett hammarliknande föremål och ber hyresvärden att se efter i sin verktygslåda om det saknas något. Hyresvärden förklarar att hon lånat ut just en hammare till Kristin tidigare samma år, men att hon fått tillbaka den igen. Men när hon öppnar verktygslådan inför poliserna ser hon att hammaren inte längre ligger kvar. Kristin blir nu huvudmisstänkt för morden och mordförsöket. Det ska visa sig att hon reste tillbaka till Tyskland dagen efter överfallet i Arboga. Och nu upprättas en internationell efterlysning av Kristin Schürrer. Samtidigt vårdas Emma på sjukhuset för sina skador, medan Tony och Emmas föräldrar vakar över henne dygnet runt. 10 dagar efter attacken vaknar Emma för första gången. Hon är omtycknad och får bara fram svaga viskningar när hon försöker prata. Hon blir långsamt starkare. Och det står snart klart att Emma inte minns någonting från överfallet den 17 mars. Hon förstår inte varför hon har bandage runt huvudet och varför hon ligger på sjukhuset. Hon kan inte heller begripa varför polisen är där och ställer en massa frågor. Emma frågar upprepade gånger om vart hennes barn är. Men till Emmas stora frustration är det ingen som säger något. Anledningen till detta är att hennes närstående har fått strikta instruktioner från polisen att inte berätta något för Emma om vad som har hänt henne eller barnen. Detta för att förhoppningen fortfarande finns att Emmas minnen ska komma tillbaka. Och utredarna förklarar att det är av största vikt att Emmas minnesbilder inte påverkas utifrån, utan måste komma från henne själv för att de ska ha något bevisvärde i utredningen. I slutet av april månad får den svenska polisen höra att Kristin har lokaliserats och gripits i Tyskland. Några dagar senare flygs hon över till Sverige och överlämnas till svensk polis. Hon häktas och delges misstanke om mord och mordförsök. Men Kristin nekar till brott. Vid förhör får Kristin frågan om varför hon befunnit sig i Arboga vid 3 tillfällen i mars månad. Hon förklarar att hon varit där för att besöka olika fornlämningar. Hon berättar att hon har ett stort intresse för historia och att hon dessutom är utbildad inom ämnet. Kristin menar att hon vid dessa 3 tillfällen har promenerat från Arboga centralstation ut till de olika sevärdheterna och ska vid 2 tillfällen ha besökt fornlämningen Halvarsborgen. Och vid det 3:e besöket ska hon varit på jakt efter en runskrift som heter Kung Sigges sten, men tvingats ge upp då hon aldrig lyckats hitta runstenen. Polisen konfronterar Kristin med en stora mängd kontaktförsök efter att Tony avslutat relationen. De frågar henne om det inte var så att hon var mycket upprörd och påverkad av uppbrottet och det faktum att Tony nu hade en ny relation. Kristin bekräftar att hon till en början varit mycket besviken när Tony avslutat förhållandet, men menar att hon förstått att relationen var över och upprepar igen att hon inte har haft någon personlig anledning att skada Tony eller hans familj. I breven Kristin har skickat till Tony uttrycker hon sin ilska över hans agerande, och trots att hon menar att uppbrottet inte påverkat henne så som polisen uttrycker det, talar innehållet i breven för något annat. I ett av breven skriver hon bland annat så här: Tony, du är en idiot. Egentligen borde jag inte skriva något mer än den raden. Den är så exakt. Hur länge skulle du ha lurat mig? En månad eller två? Det är så många tänk om som jag måste hantera nu. Helt ensam och plötsligt. Eftersom du lämnat mig och är borta och inte bryr dig ett jäkla dugg om det. Jag är så chockad därför att jag tillät mig själv att bli så djupt engagerad i dig. Jag är så ledsen därför att jag förstår inte. Jag vill inte. Hur kan jag ändra det här? Jag har ingen aning. You may just go and play with your little family. I do what is best for me. När polisen förhör de vänner som Kristin umgåtts med i Stockholm kan de bekräfta att uppbrottet med Tony har påverkat Kristin mycket hårt. De beskriver hur hon vägrat inse att relationen var över och att hon konstant ältat förhållandet med Tony. De berättar också att Kristin mått allt sämre under hösten 2007 och att hon börjat dricka allt mer alkohol och började bry sig mindre och mindre om sitt yttre. Det visar sig också att Kristin i oktober månad samma höst ännu en gång försökt ta sitt liv. Och i hennes läkarjournal står bland annat följande: patienten berättar att hon varit tilltagande deprimerad sedan ett uppbrott i relationen till sin pojkvän som lämnat henne. Då gjorde hon ett suicidförsök som misslyckades, och detta är andra gången. Patienten har känt sig mycket deprimerad och nedstämd. Livet har känts meningslöst. Patienten säger att hon inte förstår och har mycket svårt att acceptera detta, se sig själv som oönskad. Fick reda på att hennes före detta pojkvän har en ny kvinna som har barn och att de nu bor ihop. Då Kristin menar att hon har varit i Arboga den 12, 14, 17 mars för att besöka olika fornlämningar, tas hon ut på en vallning i staden för att visa hur hon rört sig vid dessa tillfällen. Det blir snabbt tydligt att Kristin har svårt att redogöra för sina promenader till de olika platserna. Sträckan hon menar att hon har gått visar sig vara alldeles för lång för att hon ska ha hunnit med dessa utflykter vid tiden för att hon befann sig i staden. Och detta är inte de enda försvårande omständigheterna. Vid brottsplatsundersökningen har ett fotspår i blod säkrats i hallen. Man har kunnat fastställa att detta skoavtryck inte kommer från varken ambulanspersonal eller polis, och att det med största sannolikhet har avsatts av gärningsmannen vid brottstillfället. Vid närmare efterforskning kan avtrycket matchas med en sko av märket Vans i storlek 42. Både modell och storlek passar in på ett par skor som Kristin har ägt. När hon konfronteras med denna uppgift menar hon att hon har slängt dessa skor långt innan brottstillfället och menar att hon har haft ett par andra skor den här dagen. Men vittnesmål från Kristins vänner samt hyresvärd indikerar att Kristin använt dessa skor dagarna kring den 17 mars. När polisens tekniker går igenom Kristins dator kan de se att någon har raderat sökhistoriken från den 17 mars 2008 och bakåt i tiden. Teknikerna lyckas återställa en stor del av den raderade datan, och trots att Kristin vid upprepade tillfällen i förhör har nekat till att någonsin har sökt på information kring Tony eller hans familj kan detta nu motbevisas. Man kan bland annat se att hon sökt på Emmas efternamn totalt 39 gånger, och sökhistoriken visar även 230 träffar på Tonys blogg. Sparat i datorn hittas även en bild på Tonys och Emmas röda villa i Arboga. Och i en väska som beslagtagits från Kristins bostad i Tyskland hittas en handskriven lapp med adressen till deras hus. När IP-adressen spårats till den dator som skickat det påstådda mejlet från Thomas i Tyskland, som menat att han adopterat Tonys och Kristins gemensamma barn, kan det konstateras att meddelandet skickats från den bostad Kristin haft i Skarpnäck under den tid hon bott i Stockholm. Det kan också bekräftas att det aldrig funnits något barn och att Kristin aldrig varit gravid. Samtidigt vårdas Emma fortsatt på sjukhuset och gör allt i sin makt för att försöka minnas vad som har hänt. Frustrationen över allas tystnad blir allt tyngre att bära. Efter en tid vädjar Tony och Emmas föräldrar till polisen att åtminstone få berätta för Emma att barnen inte finns kvar. Och till slut får de godkännande. Emma har först svårt att ta in informationen. Och då hon inte fått veta hur barnen gått bort börjar hon ifrågasätta sig själv. Och undrar om det kan vara så att hon har gjort något som orsakat deras död. När insikten till slut landar bryter Emma ihop. Hon kan inte i sin vildaste fantasi förstå vad det är som har hänt. Efter en tid på sjukhuset kan Emma slutligen skrivas ut. Hon flyttas till ett skyddat boende. Här avskärmas hon fortsatt från omvärlden och all form av nyheter, sociala medier och internet. Allt för att hennes minnesbilder inte ska påverkas utifrån. Emma erbjuds regelbunden terapi och har tät kontakt med psykologer för att hjälpa henne minnas. En dag får hon plötsligt en bild av hur hon öppnar dörren för någon. En kvinna. Kvinnan hon ser framför sig har mörkt hår, en stor näsa och markerade kindben. Och snart börjar minnesbilderna klarna mer och mer. Med tiden minns Emma vad hon har gjort under dagen den 17 mars. Och senare även vad som händer under kvällen. Det är måndag morgon och det regnar ute. Då barnen inte ska till förskolan den här dagen bestämmer sig Emma istället för att gå till öppna förskolan så Max och Saga får leka av sig lite. Hon blir positivt överraskad över hur hennes dotter den här dagen tar för sig på ett sätt hon inte brukar göra. Hon åker rutschkana själv och verkar stolt över sin nyvunna självsäkerhet. Efter lek på öppna förskolan går Emma och barnen till Ica, där de skickar postkort till vänner och familj. Sedan går de hem. Emma minns hur hon lagar köttbullar och potatis till barnen på kvällen. Och senare sitter de och tittar på Bolibompa i soffan. Emma sätter sig då vid datorn och börjar chatta med sin syster när det plötsligt knackar på dörren. Emma går för att öppna och utanför står det en kvinna som säger hej och presenterar sig som Tine. Hon minns hur personen tränger sig på och att hon själv börjar backa. Sen får hon ett hårt slag mot huvudet. Nästa minnesbild är att hon står längre in i hallen och snart smäller det till mot huvudet igen. Och allt blir svart. Det är det sista hon minns. Och hon förklarar för polisen att hon inte kommer ihåg vad som hände med barnen. När rättegången startade i Västmanland tingsrätt senare samma år har Emma medvetet valt att inte titta på några bilder av Kristin. Hon vill med säkerhet kunna peka ut rätt kvinna under rättegången utan någon form av yttre påverkan. När hon kliver in i rättssalen och får syn på Kristin för första gången efter överfallet blir hon mycket känslosam och börjar skrika rakt ut. Senare under rättegången pekar hon utan att tveka ut Kristin som den person som överfallit henne och hennes två barn i deras hem den 17 mars. Kristin som fortsatt nekar till brott står åtalad för 2 mord samt mordförsök. Och den bevisning som presenterats mot henne anses vara stark. Åklagaren lägger fram en tydlig motivbild i form av svartsjuka gentemot Tony och hans nya familj. De skoavtryck som lämnats på brottsplatsen har visat sig komma från en sko som är en perfekt match med Kristins Vans. Under rättegången redovisas en övervakningsfilm från Arboga centralstation där en mörkklädd person med uppdragen huva kliver av tåget klockan 18.10. Klockan 19.34, senare samma kväll, lämnar denna person staden och kliver på tåget mot Stockholm. 2 vänner till Kristin vittnar och bekräftar att de sett en liknande jacka på Kristin och att personen på filmen påminner om Kristin och hennes rörelsemönster. Kristins telefons position under kvällen styrker dessa uppgifter. Brottsplatsen ligger cirka 9 minuters promenad från tågstationen. Det anses därför vara utrett att Kristin haft möjlighet att utföra attacken. Utredningen har inte heller kunnat presentera någon alternativ gärningsman. Den 14 oktober 2008 faller Västmanlands tingsrätts dom. Kristin döms som skyldig på samtliga åtalspunkter och påföljden blir livstidsfängelse och utvisning med förbud att återvända till Sverige. Hovrätten fastställer senare tingsrättens dom. Kristin har efter detta ansökt om resning till högsta domstolen vid flera tillfällen, men nekats prövningstillstånd. Mordet på Max och Saga väckte stor medial uppmärksamhet och den brutala attacken engagerade och påverkade många människor djupt. Emma har själv valt att svara på journalisters frågor. Hon har medverkat i flera tv-program och intervjuer där hon berättar om överfallet och den svåra tiden efteråt. Hon har även börjat föreläsa om sitt liv och det sorgarbete hon behövt ta sig igenom, samt skrivit en bok om händelsen. Emma förklarar att hon gör detta för att hjälpa och stötta andra i deras sorg och att detta är hennes sätt att hålla Max och Saga vid liv och se till att de aldrig glöms bort. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Manusförfattare Tove Wahlne. Klippare Rebecca Hector. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.